Jag skulle vilja gå in lite mer på funktionen igen, Guds rikets funktion. Och som ni märker så försöker jag bara lägga en icke känslomässig grund för det jag säger. För jag vill försöka stapla fakta. Sen må den heliga ande göra fakta till känslor, men det är en annan sak. När Israels barn blev bortförda i fångenskap, eller om det nu var judarike, i Jeremia kapitel 29, vers 7, så säger Gud genom profeten Jeremia så här: gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra. Och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Jag menar, vad är det Gud säger? Det är jag som deporterar er, för er dit, till det främmande landet i det här fallet. Och så ger han dem en uppgift. Gör allt för att det ska blomstra dit ni kommer. Så att där ni är, omkring era fötter, ska det blomstra. Det är det som är er uppgift när ni kommer dit. Och så läser vi psalm 137. Då funderar vi, vad hände? Vid Babels floder satt vi och grät. När vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. Det som hade släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, och min högra hand förlamas, och min tunga fastnar vid gommen. Och så vidare. De här två bibelställena ligger ju fullständigt i konflikt med varann. Gud säger till profeten, ni är skickade dit. Och ni ska se till att det blomstrar omkring er när ni är där. Men när de kom dit så trodde man sig inte ha något uppdrag från Gud. Nu tolkar jag den här salmen så. Och det var till och med så att folket på platsen frågade efter Sions sånger. Vi har hört talas om er Gud, vi har hört talas om lovsångerna, vi har hört talas om er. Kan sjung för oss. Glädjebudskapet. Låt oss få höra lite grann. Men folket förstod inte att de hade en uppgift där. Jag vet inte om jag övertolkar det här. Men det här har gjort mig smärtsamt påmind om någonting. Gamla översättningen säger ju: söks den stads bästa dit jag fört er bort i fångenskap, och bedjan för en till Herren, ty då går det den väl. Då det går den väl går det och eder väl. Men psalm 137 säger, tänk om vi fick krossa spädbarnen vid klippan hos folket som har fört bort oss. Det är motsatsförhållande i de här texterna. Jag tror att vi är kallade till att välsigna vår omgivning. Att vara välsignande där vi är. Vi hade en konferens ett år när vi hade upptäckt de här som hette blomstrande utveckling. Isdihar på arabiska kallar vi den konferensen. Därför att vi tror att Guds folk, Guds rike, gör en blomstrande utveckling där Guds folk finns. Vi vill tro det. Gud visar att de är ett folk när han säger, gör allt för den plats dit ni kommer. Ett eget folk. Men de är inte kallade till att isolera sig. De är inte kallade till att hänga upp harperna i pilträdet och sörja och vara tysta. De är kallade för att där i den situationen vara Guds lovsång. Och jag funderar över om det här är lite grann att bryta ny mark. Se till att ni lever i det samhälle ni bor i. Ungefär så säger jag det. Lev i det samhälle ni bor i. Alltså inte bara existera, inte bara dröm om något annat. Lev i det. Det är det Jeremia säger till folket. Be för dem. På samma sätt som Jesus sa, be för dem som förföljer er, så menar Jeremia, be för folket som har fört er bort. Ni är till för att vara dem till välsignelse. Arbeta alltså för en god samhällsutveckling. Det är det Jeremia säger till dem. Guds rike verkar blomstrande på sin omgivning. Lyfter fram det vackra i varje situation. Öppnar möjlighetens dörrar i ett hopplöst läge. Det är Guds rike. Jeremia 29:11, då är vi inne i precis samma sak. Då talar Gud också om varför de var förda dit. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Ni kan ju det här utan till allihopa, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och då vet vi som är vana att läsa Bibeln och tolka Bibelns budskap att när Bibeln talar om hopp, då talar man om evighetens rike. Framtiden på andra sidan, bortom döden eller bortom Jesu tillkommelse, det är hoppet. Hoppet att Jesus får skåda. Men när Bibeln talar om framtid, då pratar Bibeln om min dag imorgon. Och nästa dag. Och nästa dag. Och säger, jag har tänkt er framtid, säger Gud till folket i fångenskap. Jag har tänkt på er. Och tänkt på framtiden. Och om vi då ska jämföra Guds rike som kommer och Guds rike här och nu. Jag menar, Guds rike är ju samma sak oavsett vad det är. Men ändå är det olika. Beroende på att vi nu lever i begränsningens värld. På andra sidan, då är alla begränsningar borta. Min pappa, han brukar säga att han ska resa i tusenårsriket. Då ska han se hela världen, säger han. För då är han, när han har uppstått, då är han förvandlad. Då är han inte bunden av denna jordiska, ja. Och jag tror att det ligger någonting i vad han sa. Vi brukar retas man och säga, men ska du verkligen inte ut och åka? Ska du inte följa med mamma när hon åker till Israel? Eller ska du inte, sån tusenårsriket och ska resa, sa han. Det där håller jag med på byn. Men det som sägs eller beskrivs ska inträffa med hela samhället när Guds rike uppenbaras, det sker redan här och nu där Guds rike bor och verkar, alltså i oss. Guds rikes fred finns och förmedlas av Guds rikes folk. Nu får jag upprepa mig lite grann. Ni klarar av att höra det. Guds rikes kraft finns här och nu och förmedlas av rikets folk. Och det säger Paulus, denna skatt har vi i lerkärl. För att den översvinnliga kraften ska befinnas vara Guds och inte som något som kommer från oss. Men kraften finns där. Det är inte bara då, det är nu också. Och jag ska komma in på lite funderingar kring det. Ni minns ju Petrus och Johannes. Petrus på väg upp till sköna, genom sköna porten, där tiggaren, när han sitter där, lame mannen. Och Petrus säger: det har, det ger jag. Och sen säger han: ni ska inte tro att det är något från oss, säger han. Det begriper ni väl, inte kan väl vi bota. Guds rikes visdom finns och förmedlas av rikets folk redan här och nu. Och därför skriver Paulus: om detta talar vi med ord. Inte om mänsklig visdom, utan med ord som anden lär oss. För vi har att förmedla andliga ting till andliga människor. Guds rikes vishet finns här och nu. Och ni har överseende med att jag upprepar mig igen. Guds rike måste talas många gånger här ikväll. Guds rikes försoning finns och förmedlas genom rikets folk nu också. Presenterandet av Jesus som han som försonade världen med Gud. Och vi verkar försonande på vår omgivning. Och sista av de här passusen, det blir så här: Guds rikes kärlek finns här och nu bland Guds rikes folk. Alltså, jag måste ju säga att bara stå och säga de här sakerna känns ju fullständigt överväldigande. Vad är det du säger, Eber? Är detta sant? Ja, Bibeln säger det. Guds rike kommer med fred och sprider fred. Där Guds ande får råda, där blir det fred och försoning. För Guds ande leder till fredstiftande. Guds ande leder till försoning. Guds ande, om Guds ande får leda, tar bort stridigheter och förmildrar och förändrar. För kärleken överskyler allt en myckhet av synder. Ta inte fram, utan överskyler. Ser alltid förmildrande. Ja. Men om inte Guds ande får leda, då blir det precis tvärtom. Varifrån kommer all kamp och strid ibland? Det är som Jakob säger, jag citerade den versen igår. Jo, är det inte från begären i er själva, alltså det själsliga livet. Då får själen styra istället för anden. Men, kära åhörare, om Guds rike då är här och nu, varför märks det inte mer? Varför är det inte naturligt med det övernaturliga? För det övernaturliga är ju en ingrediens i riket annorlunda, som Gunnar Sameland alltid sa när han talade om det här. Det hörde du väl ni många gånger. Riket annorlunda, det var Guds rike i hans vokabulär. Kan det bero på att vi är nästan lite rädda för att vara förandliga? Den vanliga mänskliga bedömningen blir liksom... Ja, men vi får väl vara lite realistiska. Kan man verkligen tro på under i alla situationer? Ja. Och då undrar jag om en del av svaret också på min fråga kan vara att vi inte riktigt har förstått vad vi är. Födda ovanifrån. Det nya rikets medborgare som har att leva efter rikets principer och med det nya rikets resurser. Jag vet hur det är. Låt oss då titta på aj. Arne, var det pappret du skrev ut åt mig? Vi ska se om jag har det här. Jag saknade ett papper så jag bad Arne skriva ut det, och det gjorde han och jag la med det. Vi ska se, jag hittar det snart. Och hittar jag inte, då lämnar vi det bara och säger, då får det vara. Men där är det. Gud har ju oändliga resurser. Visst tror vi det, va? Gud är Gud. En av mina kusiner bad mig i höstas som ett samtal. Han är själv inte personligt troende. Har precis fyllt 80 år. Och hans första fråga var: du har ju varit pastor hela livet. Har du aldrig tvivlat? Och jag sa, det beror på vad du menar med tvivel. Ja, men sa han, kan du tro på de här sagorna där Bibeln berättar att de gick genom floden och jag vet alltihop det där? Och jag sa, men Agne, för mig är Gud Gud. Det är inga problem för mig att tro på under, för Gud, om Gud är, så är Gud allsmäktig. Jag har inga problem med att Gud kan göra under. Ja, men säger han, har du aldrig tvivlat? Nej, och då sa jag samma sak som jag sa här i förra sessionen. Du har ju märkt att vi ändrar saker ibland under åren, och det beror på att vi har ställt frågan, säger Bibeln det vi menar att den säger? För ibland har vi varit låst och trott att Bibeln har sagt det den inte säger. Och när vi hade pratat en stund så säger han, tack, sa han, du har löst en hel del frågor åt mig. Och så tog han av sig hörapparaten och så gick. Jag vet inte vad det var som löstes, men jag ska fråga honom nu när vi träffas i maj. Om Gud är Gud. För min Gud är allting möjligt. Och jag tror inte vi har problem där. Utan problemet är, vill Gud det jag pratar med honom om? Är det Guds tid för under nu, eller? Ja. Guds rike har resurser. Och i Guds rike har vi fått förmånen att, som Bibeln säger, vandra i tro. Vad innebär det? Jo, då lyssnar man till rösten ovanifrån. För teologiskt sett kan vi inte ha tro på annat än vad den helige ande säger oss att göra. Och då är vi inne på, hur kan Gud använda oss i olika nådegåvor? Du som har fått gåvan att be för människor och för sjuka, hur ska jag veta det? Jo, lyssna. Lyssna inifrån, och den helige ande kommer att beskriva vad du ska göra. På samma sätt som han beskrev för Mose, nu när du kommer in till farao så ska du göra så här, och då kommer farao säga så där, men du gör så här. Den helige ande kan tala till oss. Låt mig bara ge ett exempel. Jag menar, här lyssnar vi, och ni har säkert många, många fler erfarenheter än vad jag har omkring de här sakerna. Det var söndagen efter Lapplandsveckan. Det här är många år sedan. Min svåger frågade, åker du med till Lycksele på förmiddagsgudstjänst? Nej, men så jag har inte tänkt åka, för vi har ju varit på gudstjänster hela veckan nu och nu tänker vi ta det lugnt. Precis så hör jag inom mig, åk med. Du ska ge en hälsning. Jag sätter mig, möter bilen, jag åker in, är med på gudstjänsten, lyssnar till predikan, men känner att jag får ingen chans att säga det där, den där hälsningen som den helige ande påminner mig om för en person. Till slut så var det mötesledaren avslutar gudstjänsten, ger liksom inte någon som helst. Och jag känner det så här att kuta fram, så då säger jag så här i mitt inre för Gud, så här jag säger: Gud, om du ser till att de sjunger den där kören i avslutning, då går jag fram. Och det nästa som mötesledaren säger: vi sjunger nog den här kören också. Jag gick fram och gav den hälsningen som gällde en person. Och det var inte mer med det. Jag visste ingenting annat. När det hade gått kanske 10 år. Och jag kommer med på en evangelistvecka i Sorsele. Så kommer en dam och säger: du, minns du den gudstjänsten? Ja, sa jag. Vet du då att den hälsning du hade, det var i min situation och det var till mig? Så är det. Var ju väldigt intressant att höra. Det hjälpte mig att fatta det beslut jag skulle fatta, säger hon. Och jag menar så här, alltså, det jag försöker säga nu, det handlar om att andens gåvor egentligen inte är någonting komplicerat. Det handlar inte om att försöka ta till sig en tro för någonting. Utan det handlar om att försöka höra: vad säger den helige ande till mig nu? Hur ska jag göra? Och vi har lärt oss, jag tror att vi har lärt oss allihopa ungefär: hur talar Gud när han talar med mig? För mig tog det många år innan jag vågade tro på att Gud hade gett någon gåva. Jag hade varit pastor i Bjurholm, i Mjörseby, i Tumba, och jag kom till Kalix. Det hade gått ganska många år. Alltid hade jag vetat att Gud talade på något sätt. Jag hade varit profetisk i predikningarna ibland. Och folk kom efteråt och sa: idag har du talat precis i min situation, tack. Och vad ska man säga, att en tack, det var roligt att höra. Men samtidigt så kände jag gång på gång att det var något mer. Men jag hade ju gått på bibelskolan, och på bibelskolan hade jag lyssnat till en pastor som sa så här: ni förstår att om man har fått gåvor från Gud, då vet man det. För ni vet, det är ju så här att man vet om man har fått någonting. Och har man då inte fått det, har man ju inte fått, och man ska ju inte sträva efter som är högt, säger Bibeln. Så. Och jag köpte det. Och insåg att jag har ju inte fått några gåvor, inte har jag fått någon profetisk gåva. Om jag inte har fått, så har jag inte fått. Och samtidigt upplevde jag gång på gång, både i gudstjänster och annat, att Gud ville ha sagt någonting extra. Får jag ta lite tid med det här? För jag tror att du är i samma situation. När jag kom till Kalix och provpredika, som man sa, pingsthelg, förmiddag, så kommer gamle Simon. Jag visste ju inte då att han hette Simon, då i 8-årsåldern, med ett sånt sprudlande, porlande, vackert tungotal så jag har nästan inte hört det slike. Och jag säger till mötesledaren, men det där var någonting väldigt fint. Det är ingen som har uttydningen. Nej, sa mötesledaren, uttydaren är inte med idag. Han som uttyder är inte med idag, så var det med det. Men jag hade ju hört någonting. Jag hörde ungefär en saltarsalm, en lovsång till Gud när Simon talar. Så efter mötet så går jag ner till Simon. Och jag säger, du, det här ditt tunga tal, det var väldigt intressant. Jag var inte med en 35 år ändå vid det laget. Det var väldigt intressant. Men hade du inte uttydning? Han var inte med idag, han som brukar uttyda sig, han också då. Men jag kände att jag skulle. Och för att liksom hjälpa honom på traven, så sa jag, men du, sa jag, först, det var ju ungefär som en saltarsalm i Bibeln, en lovsång till Gud. Ja, men då hade ju du uttydningen att vara tyst, säger han till mig. Nej, men sa jag, jag har ju inte fått gåvan. För det visste jag ju. Då har jag fått någon sån gåva. Så går tiden. Åren gick. Det var ett år som vi satt i lite. Skulle planera inför årsmötet 13 dagen. Och jag hade gjort ett enkelt program för första kvartalet. Jag sitter med det och har väl inte allt för stor entusiasm. Och jag säger, så här kanske vi ska jobba. Var på en av äldste bröderna och säger, men Eber, är det så där du vill ha det? Nej, så jag egentligen inte. Ja, men hur vill du ha det då, säger han. Jag skulle vilja att vi la det i all verksamhet, säger jag. Allting. Och så inriktar vi oss på B. Och så träffs vi varje söndag. Vi tar bön och faste dagar. Och så ber vi tills vi vet vad vi ska göra. Ja, men då gör vi så, säger de. Jag sa, men det går ju inte att göra så här, för det kan vi väl inte. Jo, men det är klart vi kan, säger de. Så börjar vi en fruktansvärt intressant, eller oerhört ska jag säga, fruktansvärt är ju fel ord. Oerhört intressant period i församlingen. Jag tror de pratar om det än idag där uppe. Det gick ända in i mars. Innan vi startade barngrupperna den våren. Vi träffades många gånger i äldstekåren. Så sitter vi en kväll och vi brukar prata med varann. Och om det var något vi skulle be om. Och just den kvällen som jag nu ska berätta om. Då är det två stycken av äldstebröderna som begär extra förbön. Det var Aron i Haparanda och Älan i Kalix. Älan, han sa, jag har tappat greppet. Jag känner att jag har förlorat greppet på jobbet. Be att jag får tillbaka det där. Och Aron, han hade ett ännu mer konkret bönämne. Han sa, förut så har jag vetat hur jag ska be för folk när de kommer framför förbön. Han var ju äldst och skulle vara med och be för folk. Men jag känner att jag har det inte riktigt nu. Be att jag får tillbaka det där. Vi la händerna på dem och vi bad med glädje för dem. Och när vi hade bett färdigt, då säger då min gamle medarbetare, en del av er känner till, Georg Gradin. Han var då pensionär men var min medarbetare i Haparanda. Då säger han, vi ska be för Eber också. Jag känner att vi ska göra det. Jag kände inte så. Jag satte mig på stolen mitt bland alla. De la händerna på mig. Och jag kände, för när en la sin hand på huvudet och tryckte till, det var som att jag fick 15 kilo direkt tryckt rakt ner på huvudet. Och precis då hör jag ett tilltal till äldstekåren i församlingen inom mig. Som handlar om att det är dags för nya områden och han skulle visa vad det var. Men genast i det läget. Så tänker jag på en gång, så här naiv. Det är bra att veta att en pastor kan vara fruktansvärt naiv. Så tänker jag så här. Men tänk vad synd att inte du har fått gåvan att profetera, Eber. För om du har haft det har du kunnat meddela det här. För jag visste ju att jag inte hade fått det. Och jag var 100% ärlig. Men vet ni, då börjar Aaron och be. Och så säger han: Herre, hjälp nu Eber så att han vågar uttala orden du har gett honom inifrån. Men då fattar ju jag. Jo, men naturligtvis. Gud har ju gett och tänkt. Varför skulle han säga det här om inte det skulle förmedlas? Då förstod jag. Jag tror att du har grunnat mycket på det här med gåvorna. Hur ska det fungera? Hur kan man börja? Hur kan man veta? Och så vidare. Gud talar inifrån. Han kommer att ge dig just de där tankarna du behöver. Och du kommer också att veta att så här talar Gud när han talar med dig. Innan den här gången så hade vi en bönedag också. Jag kan berätta det lite kort bara. Och i avslutningen på den bönedagen så var det också ett sånt här tungotal som kom utan uttydning. Och jag hörde ju vad det var. Jag visste vad det var. Och jag var mötesledare. Men jag visste ju att jag inte hade fått gåvan att uttyda. För det hade ju pastorn sagt på bibelskolan och jag tyckte det var rätt. Man vet väl om man har fått någonting. Och budskapet började, jag kan aldrig glömma detta alltså. Budskapet började så här, direkt riktat till en person. Varför stannade du av på livets stora allfartsväg, alltså poetiskt formad, och gick in på den smala vägen? Om det bara var för att på nytt vända tillbaka se. Det var frågan till en person. Och jag som mötesledare, jag vänder mig om till mina kollegor och säger: är det ingen som har uttydning, för det här är ett viktigt budskap? Men det var ju ingen som hade det och jag fattade inte att det var jag. Så här får man jobba. Ibland. Alltså, det jag vill ha sagt är, i Guds rike samarbetar vi med den helige ande. Vi kan aldrig bedöma Guds rike med vanligt mänskligt sunt förnuft eller mänskligt tänkande. I Guds rike sker det stora saker, men ingen är stor eller märkvärdig. Och jag tycker att Paulus slår precis huvudet på spiken i Apostlagärningarna 14. När han hade varit med och bota en man och de ville offra till honom. Vad tar ni till, sa han. Vi är svaga människor precis som ni. Men vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från de maktlösa gudarna till den levande guden som har gjort himmel och hav och allt vad den rymmer. Det är honom ni ska tro på. Det är inte vi som är märkvärdiga. Under tiden i Bjurholm så hade vi besök av en liten luggsliten norsk pastor. Dahlberg hette han. Gunnar Sameland, som då var i Granö, hade förbarmat sig över honom. Han skulle få ha några möten. Han hade väldigt knapert. Nu säger jag precis som att det var något dåligt, men det var en strålande predikant. När han stod här och talar, så gör han så här, lyfter han upp sina händer och så säger han: kan ni se, titta de här händerna, sa han. Det är ju bara vanliga händer. Inte kan väl de här bota någon, va? Det är vi väl fullständigt överens om. Och det var vi ju. Men sa han, kan ni tänka er, ändå händer det att när jag lägger händerna på folk så har Gud gripit in. Visst är det förunderligt, säger han. Det är mina händer. Men det är Gud som gör det. Ja. I Guds rike är vi alla bara små tjänare som förmedlar någonting. Vi blir aldrig stora, kan aldrig bli stora och får absolut aldrig börja skryta med att vi är någonting, för då är det borta allting. Och det kan vara så att stora personer skymmer Gud istället för att lyfta fram Gud. I Apostlagärningarna 3, när Petrus har fått vara med om att bota mannen vid sköna porten och sagt de här berömda orden, vad jag har, det ger jag dig. Verserna 12-13. Då säger Petrus så här: Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Det har ju varit ett strålande tillfälle att göra sig märkvärdig. Ja. Nej, säger han. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Petrus, det var aldrig någon tvekan. Det är inte jag, det är Gud. Ingen av oss tror oss om att kunna göra någonting. Men det är väldigt viktigt att vi aldrig börjar tro på att det är någonting i vår förmåga. För då kan vi aldrig tro på någonting. Då kan ju det aldrig ske något under. Då kan det aldrig inträffa något övernaturligt. Men i Guds rike verkar Guds krafter. Ja. Ni orkar med en liten stund till, va? Ni har inte somnat än, inte ens Elinor sover, va? Nej, ja, nästan bara. Men jag ska inte vara så länge till. Nej, i första Moseboken, det 41 kapitlet, verserna 15 och 16, då Josef har utsytt drömmarna. Farao sa till Josef: jag har haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Nu har jag fått veta att du kan tyda drömmar om du får höra. Josef svarade farao: inte jag, men Gud. Alltså, gåvorna är ingenting man förfogar över själv. Det är inte så att den som har väldigt tro gör vad han vill. Never. Glöm det. Man kan endast göra vad den helige ande bjuder oss att göra. Och därför står det i skriften: när Herren talar, vem skulle då inte profetera? Man kan inte bara öppna mun och tro att det är att prata. Att profetera, är att höra vad Herren säger och förmedla det vidare. Ja. Gud kan ska ge farao ett lyckosamt svar, säger Josef. Daniel är precis in på samma hemlighet i Daniels bokens andra kapitlet 27-30. Daniel svarade: konung, den hemlighet du frågar efter kan inte de visa besvärjarna, spåmännen eller teckentydarna avslöja för dig. Men det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta är den dröm du hade och de syner du såg på din bädd. Konung, då du låg på din bädd kom dina tankar att kretsa vad som ska ske i framtiden. Nu profeterar Daniel. Nej, han har fått detta uppenbarat från Gud. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. Denna hemlighet har uppenbarats för mig. Inte därför att jag är visare än andra varelser, utan för att du ska få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar. Sen är det samma sak Daniel här. Han är väldigt noga med att Nebukadnessar ska förstå att det inte är människans kraft i sig. Vi har ingen övernaturlig förmåga, men vi har Guds riket och världens bästa underrättelsetjänst boende inom oss. Det märkliga är att inte ens Jesus trodde sig själv veta vad han skulle göra eller säga. Inte ens Jesus gjorde undren i egen kraft. Det är du. Johannes 12, 49-50. Jag har inte talat om mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv när jag talar så som Fadern har lärt mig. Johannes 7, 16. Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Inte ens undren. Nu kommer till Johannes det femte kapitlet 19-20. Jesus vände sig till dem och sa: sannerligen, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv. Bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. 5:30. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja, utan han som har sänt mig. Och vi tar även nästa ställe, Johannes 14:10. Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? Det ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Guds rike är i oss. Den Gud som bor i oss har väl inte blivit gammal? Hans resurser har inte förändrats så långt jag vet eller förstår. Det finns möjligheter i Guds rike. Därför att informationen ovanifrån är tänkt att finnas bland Guds rikes folk. Jag hinner läsa ett par verser till. Apostlagärningarna 27. Från vers 9. Det är Paulus på resan. Det hade förflutit, lång tid förflutit. Fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt. Jag sa väl 27, apostlagärningarna, va? Det har blivit riskfyllt att segla. Paulus varnade dem och sa: jag ser tydligt att resan blir strapatsrik och leder till stora förluster, inte bara för last och skepp utan också av våra egna liv. Officeren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus sa. Eftersom platsen var olämplig som vinterhamn röstade flertalet för att man skulle segla därifrån och försöka nå fram till Phoenix och ligga där över vintern. Och så kommer till vers 20. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Och då kommer det vers 23. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud jag tillhör och som jag tjänar. Han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud, det blir som han har sagt. Information ovanifrån i en speciell svår situation. Och här får Paulus bara kliva upp inför skepparen och soldater och allihopa och säga, det är faktiskt det är så här att en ängel från Gud har kommit till mig i natt och han sa så här. Och han har lovat att ni allihopa ska överleva. Och det gjorde de. Bibeln förutsätter, och det jag nu säger, det är möjlighet. Det ska ni inte ta nu, så för att ibland så kan man ta, när man säger så här så kan man ta det som ett krav. Men det här är möjligheten. Bibeln förutsätter att rikets folk leds av anden från Gud. Det är liksom grundförutsättningen. Och därför säger Romarbrevet 8, alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Men man kan vända det tvärtom och säga, alla Guds söner leds av anden från Gud. Tänk om vi har kanaler som vi inte riktigt har vågat lita på eller vågat tro på att de finns. Tänk om det är så att, nej men det kanske låter, nej jag säger så här. Tänk om det är så att vi är andligare än vi tror. Men käre Gud, då kan ju faktiskt vad som helst börja ske. I Älgarås. Och slätte av byarna. För jag tror alltså att Guds andes information är färsk och dagsaktuell. Och han har något att säga om dagens situation. Nu är jag inne på avslutning. Så här säger Paulus om sitt liv och sin funktion. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand. Något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande, ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Det han säger då, lite grann lagomt översatt nu till vårt vanliga språk, det är inte jag som kommer på idéerna, säger Paulus. Det är inte jag som är andlig strategiskt. Och jag har absolut inte förmågan eller orken eller kraften att göra det där. Men det kommer från Gud. Idéerna. Strategin. Det jag säger. Och orken att genomföra det. Allt detta är Guds. Kommer från honom. Ändå säger han att han har inga speciella mänskliga anlag. Carl Östmins nu sjöng i sin sång, religiösa anlag har jag aldrig någon gång haft, med ett nådion som lever här i tron nu. Det var ju en ganska originell visa han sjöng. Men Paulus säger att han har inga speciella mänskliga anlag, utan han fick meddelandena genom Guds ande och så lämnar han det vidare. Och det är ju texten vi ofta läser vid nattvarden. Jag har från Herren tagit emot detta som jag har fört vidare till er. Jag fick det från Herren. Jag förstod vad han sa. Jag hade tränat mig att lyssna så jag kunde urskilja detaljerna. Och jag har fört det vidare till er. Och när jag nu har sagt så här mycket, då måste jag ju ställa frågan. Kan det vara naturligt i Guds rike om rikets folk inte uppfattar andens ledning? Nej, naturligtvis inte. För i Guds rike är det standard att vara Guds led. Det är standard. Det är inte avvikelser. Det är inte de särskilt andliga. Det är inte de särskilt fromma. Det är inte de där som fastar i 40 eller 80 eller 120 dagar eller hur länge man nu fastar. Det är standard. Varje Guds rikes medborgare har fått Guds ande för att lyssna. Och därför säger Bibeln: den som har öron hör vad anden säger till församlingen. Du som har öron, hör! Lyssna! Och då tror jag att vi måste säga så här. Man kan öva sig i att förstå vad Guds ande säger när han talar till oss. Hebreerbrevet 5. Jag tror att det blir sista bibeltexten ikväll. Om detta finns mycket att säga, men det är svårt för er att förstå det eftersom ni blivit tröga att lyssna. Nu syftar jag inte på er, förstår ni det nu? Utan jag, det är Hebreerbrevets författare som skriver det han skriver till. Jag menar inte dig. Ni borde vid det här laget själva vara lärare. Men istället behöver ni på nytt att någon lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fastföda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte uppfatta en undervisning om rättfärdighet. Och så kommer det jag vill ha sagt här, det jag vill läsa. Den fasta födan är till för vuxna, för de som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Tänk att man kan öva upp sina sinnen. Det händer att folk kommer och frågar ibland det här med att profetera och det här med andens gåvor och det här med hälsningar och hur ska man säga och vad ska man göra. Och jag brukar säga så här: är du osäker så har Gud all tid i världen. Är du osäker så ta den tid du behöver för att förstå att det här är Gud som talar. Det brukar fungera så. Men var heller aldrig allt för rädd för att göra bort det. Därför att den som aldrig försöker gör ju aldrig bort sig. Men den som försöker gör alltid bort sig lite grann. Det tar tid att lära sig. Man stapplar lite grann först i början. Men så småningom så kommer precisionen. Men man måste våga börja. Man måste tillåta sig själv att öva. Det viktigaste för en församling, tror jag. Jag understryker det. Det här är jag nu undervisar och jag tror så här. Det är inte att i första hand evangelisera. Inte heller att missionera. Inte heller att offrandet fungerar. Det viktigaste är inte heller fina gudstjänster. Det viktigaste i Guds rike är att följa och förstå den helige andes ledning. Det. För då finns det övernaturliga på plats. Och då hittar församlingen sin plats i samhället. Och då hittar varje rik medborgare sin funktion. Jag tror att vi lämnar det samtal jag hade tänkt ha. Vad säger ni? Klockan har gått mycket. Det skulle du kunna ta sen, Arne. För att jag tror att vi ska inte bryta för annat, utan istället ska vi ta en liten stund här med förbön. Gud, du är här. sjunger vi sången. I detta rum finns också du. Och fast vi inte ser dig eller hör dig så är du här just nu. Alltså se och hör med våra fysiska ögon. Vi har både sett och hört med våra andliga ögon och öron. Du har längtat efter funktion. Du har längtat efter andens gåvor. Du har bett. Men du har inte vetat hur du ska göra. Jag tror att den helige ande har gett dig en öppning ikväll. Gett dig ett litet tips på hur du ska gå vidare. Och jag vill be för dig om det. Och sen känner jag så här, låt oss be om att få en större precision allihopa i att höra och förstå vad Guds ande säger till församlingen. Låt oss förstå att vi lever i en tid, i en spänningstid, men att det är tid för Guds under. Det är tid för det övernaturliga. Det är tid för Guds verkan där vi är. Jag tror inte jag ska be om någon, varken handuppräckning eller annat. Men känner du att du skulle vilja ha förbön för att komma igång i andens gåvor? Böj knä här framme hos Arne. Jag tror vi gör så. Om du bara, jag vill bara ha så här. Du som känner att du behöver få starta. Du behöver inte om du känner att det är för mycket. Men du har längtat så hett och intensivt efter detta. Att få komma igång med det här. Gud vill visa dig vägen ikväll.